En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Vi spelar in det här strax efter lunch på måndagen och som vanligt befinner sig svensk politik i komplett förvirring. För att bringa någon ordning i den här situationen så har vi med oss Ulrika Schenström, moderat.
Yes.
Ja. Vi har med oss Anders Lindberg som från Aftonbladets ledarredaktion och Lotta Härynen.
Jajamän.
Jajamän, också från Aftonbladets ledarredaktion.
Och du heter?
Och själv är jag Ingvar Persson och i vanliga fall är jag också på Aftonbladets ledarredaktion. Men idag är jag ju som vikarierande programledare.
Well.
Neutral.
Den där har vi hört förut. Här sitter jag alldeles ensam, en mot tre, men det är coolt.
Så är det. Men som sagt, jag ska göra mitt bästa i alla fall.
Ja, det är bra Ingvar.
Ja, så gör vi. Vi börjar med liberalismen.
Vush.
Idag skriver Göran Eriksson på Svenska Dagbladet att liberalismen har blivit lovligt villebråd i den svenska debatten. Som exempel tar han riksdagens revolt mot delar av januariavtalet, men också den socialdemokratiska skribenten Payan Mola som i veckan twittrade att modern liberalism ska utrotas. Är liberalismen lovligt villebråd? Och då får du börja, Ulrika.
Lovligt villebråd, jag vet inte. Men det verkar som alla är emot det. Men hela Sverige får en politik som förs av den. Så att, ja, nej men alltså det verkar väl ändå som kanske socialdemokratiska väljare är väldigt upprörda. Urbana, borgerliga, allmänborgerliga som det hette förut. Storstadsbor är väl nöjda? Jag är nöjd.
Du är nöjd. Anders, är du nöjd?
Nej, inte jättenöjd, men jag är inte säker på att Göran Eriksson har rätt att den är villebråd för alla. Alltså hans idé här är liksom att SD jagar ju liberaler från liksom ett nationalistiskt håll. Det konservativa blocket jagar liberaler från ett konservativt håll och inifrån Socialdemokraterna jagar typ Daniel Suhonen och andra detta från liksom vänster och kvar blir liksom några stackars liberaler i mitten som alla är emot. Men just paradoxen, de får igenom sin politik.
Mot. Det är väl jättebra med företagande.
Men jag är inte så säker på att liksom den analysen är riktig, därför att liberalismen är någon slags överideologi.
Pratar du om mig eller nej. Göran Eriksson nu?
Ja, Göran Eriksson tänker jag på. Alltså, du är också en överideologi.
Men, vi tar det sen. Men, i taget, en dragning.
Men jag tänker att Göran Erikssons, alltså, analysen är ju liksom att liberalismen slåss på massa olika fronter. Men jag är inte så säker på att det är sant, därför att liberalismen och framförallt nyliberalismen är en överideologi i samhället som gör att alla regler är liksom satta av den här. Vi har liksom Nya Karolinska, den här, vi har avregleringar, utförsäljningar, vi har liksom ingen post som fungerar, vi har ingen järnväg som fungerar och lösningen i regel är att privatisera lite mer och avreglera lite mer.
Men Anders, nu överdriver du lite. Det är klart att det finns väldigt mycket att göra när det gäller SJ, NKS och så vidare. Men det är inte så att vi inte har någon järnväg. Alltså vi har ju en järnväg.
Nej, vi har järnväg. Tågen kommer bara
inte
på den.
Och jag har gjort massa operationer på Karolinska. Jo, så att det finns.
Men jag tror att de flesta svenskar är ganska missnöjda med att ingenting funkar längre. Och när det kombineras med att en av orsakerna till det är att ingenting funkar därför att man har avreglerat det. Det är klart att då önskar man sig apoteket tillbaka och man vill ha en sjukvård som faktiskt finns när man har behov av den och sådär. Och jag tänker att det motståndet, det kanaliseras liksom mot centern och sådär. Och så. Men jag tänker att Göran Eriksson, alltihopa är egentligen kod för invandring. Så att det han egentligen skriver, det är att folk har ändrat sig med invandring och liberalerna har nu fått hundhuvudet för den invandringspolitik Sverige har haft. Och det gör
eller
att
den oro att, till exempel det du var inne på från början, eller oron att vår välfärd ska raseras.
Ja.
Det är ju det hela handlar
men
om.
Men så allt handlar om invandring egentligen. Så det är gall, på den här galltandskalan man är emot, det är egentligen, det är inte liberalismen.
Jag tycker det känns ju som att efter den här veckan som att hela den här debatten har blivit lite smetig. Liksom. Att det är lite svårt att liksom sära päron och äpplen från varandra för att folk verkar inte riktigt i slutändan prata klarspråk om vad de menar. Just alltså, men vad innebär då liberalismen är det är kritiken mot en liksom en liberalare linje i migrationspolitiken, eller är det kritik mot marknadsliberalismen i välfärden? Alltså på det sista kan jag ju lätt säga att, ja, men tacka gudarna för att folk har vaknat inför det vid det här laget. Men det som är intressanta där verkar ju att den här rörelsen börjar ju ske i borgerligheten efter att man har blivit av med Centerpartiet, eller om Moderaterna och KD. Men nu sitter ju Socialdemokratin med Centerpartiet. Så i praktiken blir det ju, alltså vänsterkritiken mot det här har funnits hela tiden. Liksom.
Nu ska vi komma ihåg att det är ju Moderaterna som har drivit den här typen av politik hela 80- och 90-tal och sådär. Så att det var ju Centerpartiet men om vi nu tar nutid så... Jag håller helt med dig. Det verkar som det är ganska många olika ärenden folk går här. Ja, även om det låter likadant. Men jag tror att det finns olika så att säga grundstenar här som blandas ihop på något sätt. Och jag tror att jag är ju väldigt ledsen över att det har blivit så här. Och ni vet varför jag har tagit upp det flera gånger om våra välfärdsföretag som jag tycker borde ha varit mer reglerade än vad de har varit. Precis som våra banker och så vidare. I så fall hade ju det varit möjligt att göra ett sunt företagande och varit möjligt att göra en bättre verksamhet i de här typerna av olika bolag. Så är det. Men jag tror att det finns lite olika... Det finns de som är emot själva avknoppningen. Alltså... av bolag. Men det finns säkert också de som tycker att det finns de som har skott sig på skattebetalarnas pengar. Och då är vi lite grann inne på vinster- och välfärddiskussionen och den motsättningsdiskussionen. Så att jag tror precis som du att det finns lite olika ärenden som får gå.
Fast om man tittar på,
men alltså ingen är sämre än den andra. Det är bara att det låter likadant.
Men om man tittar på liksom konkret, alltså Moderaterna i Stockholms läns landsting har aldrig varit så glada i att privatisera allting och kommit så långt med att privatisera allting som nu. Alltså hela partiet verkar ju bestå av en bunt konsulter som hoppar mellan partiet och in i liksom olika så här vårdbolag. Allt från så här Nya Karolinska haveriet kring de personerna som var där till de stora vårdjättarna som är inne, till friskolejättar och sådär. Så, yep. Så att vi ser ju liksom Moderaterna i Stockholms län som är mer uppköpta av särintressen än någonsin tidigare. Och att då kommer man analysen
Anders, håller på att ändras. Anders, jag håller med dig, för det är två olika saker. Vad jag försöker prata om, och jag håller med om att det finns ju, det är ju väldigt tråkigt att det har blivit så här att man också får se att företag kan bete sig precis som alla andra skrån eller som andra människor, så finns det ju helt enkelt folk som är sämre än andra människor på att bedriva saker. Alltså det finns ju alltid någon som är...
Fast det kunde jag ha berättat när man privatiserade det, att jo, det skulle
men,
bli så.
Men det är ju fantastiskt att vi har en sån fantastisk profet här inne. Som,
det kan väl hända att du till och med
men i vilket
det.
Fall som helst, om man var lite nykter i det här, bara konstatera att ja... Det finns massor med saker som har gått fel. Ja, det finns säkert väldigt mycket som skulle kunna göras bättre. Och ja, det är väldigt dåligt att vissa har skott sig för mycket på skattebetalarnas pengar. Yes, I agree. Men med detta sagt så betyder det inte att jag inte tycker att man kan reglera. För att jag tror nämligen på ett sunt och bra företagande där jobb kan komma.
Får jag bara fråga, för den här, nu pratar vi ju bara om Sverige. Samtidigt så är det väl så att tittar man över världen så har också debatten ändrats på många håll. Mm. Alltså den här väldigt marknadsinriktade liberala vågen som vi har haft sedan 70-talet i alla fall, verkar ju inte längre stämma. Alltså World Economic Forum som man väl förväntar sig skulle vara högborgen för det här, sitter och diskuterar om orättvisorna har blivit för stora och om marknaden har fått för stor.
Men det går jättefort, Anders. Bara lägga till att det är klart att på vissa ställen har det ju också gått bättre, men då har det ju varit i andra former som de här avknoppningarna har skett. Till exempel i Storbritannien så är det just snarare i stiftelseform som de här avknoppningarna har skett och inte företagsform. Bara...
Jag tror att det är två olika typer av backlash. För jag tror att vi ser lite grann på marginalen en backlash mot den ekonomiska liberalismen och liksom marknadsfundamentalismen. Och det kommer vi att se lite grann, att man reglerar liksom världen. Och det har väldigt mycket med Kina att göra. Att Kina statskapitalistiskt lyckas väldigt väl och då tar andra länder efter det. Så det är så här Thatchers, Reagans nyliberal revolution på ett sätt, den slår i den här väggen, så att säga. Men jag tror att den här debatten som Göran Eriksson tar upp och som finns i Sverige, den handlar inte om ekonomisk liberalism i första hand, den handlar om politisk liberalism. Därför att, och det är det vi ser i EU idag, att högern och extremhögern ifrågasätter saker som har varit fundamentalt viktiga i den politiska liberalismen, som så här fria domstolar, som fria medier, som hur det demokratiska systemet ska liksom göra att allt fler röstar, att man ska gynna att allt fler minoriteter och andra röstar. Det ser vi en backlash på. Och när man lyssnar på så att säga, när, ja, Sverigedemokrater och andra, då är det ju det man är kritisk till i liberalismen. När Jimmy Åkesson pratar om det vänsterliberala etablissemanget, det är ju inte så att säga de stora vårdbolagens rätt att göra vinst han pratar om. Nej. Utan det är ju liksom att rensa ut böcker på bokhyllorna i Sölvesborg, rensa bort konst de inte vill se. De fick ju stopp på det här biblioteket i Norrköping som tog upp en utställning om SDs historia.
Stadsmuseet,
förlåt. Det är ju liksom den typen av så här antiliberala tendenser som har kommit upp, och de tycker jag är ganska otäcka. Sen tycker jag kritiken mot liksom vårdbolag, det är någonting annat.
Men jag tror också att det är jätteviktigt att hålla sära på de här. Jag kan bli lite frustrerad när åtminstone inte när socialdemokrater inte klarar av att hålla vara så klara i vad de menar när de pratar om nyliberalism och liberalism just i de här termerna. För det är ju liksom inget nytt. Den kritiken från S har ju funnits mot det här i evigheter. Samtidigt i den här svenska artikeln så lyfter ju han upp som om Sverigedemokraterna skulle ha varit först med kritiken mot liberalismen. Men det är ju exakt det du säger, Anders, att det är två helt olika frågor som diskuteras samtidigt. Och problemet uppstår ju också när man, alltså det är en sammanblandning mellan vad vi i Sverige säger liberalism på svenska och det man på liksom amerikanska eller engelska säger liberal. Det är ju liksom kanske mer progressiv, som vi skulle säga, om just den delen av debatten.
Och då kan inte jag låta bli, bara som avslutning, utrota, som tidens redaktör Pajen Mola skrev. Är det ett bra ordval?
Nej, men alltså, det är väl så att man vill få ett högt tonläge, precis som med allt annat.
Jag orkar inte mer ragebait.
Nej, men det är ju det som händer, antagligen. Det är väl det som är meningen, att vi alla ska bli arga. Men jag blir inte arg, utan jag blir bara så här, jaha.
Men det är väl en strategi för att bli nämnd på Svenska Dagbladets ledarsida och i den här podden, om inte annat.
Fast det finns ju ett problem i den typen av språk, att just utrota, jag förknippar ju det med annan typ av verksamhet än att liksom politiska debatter, måste jag säga. Det gör jag ju. Utan att på något sätt recensera det där, liksom, just den tweeten. Men jag tror ju någonstans att ska man föra det här samtalet på något vettigt sätt, så tror jag man måste bena upp liksom vad man konkret menar ska ändras. Mm. Och när jag liksom läser Göran Erikssons artikel här, han är inte tydlig med vad det är det för typ av kritik som egentligen kommer från de här olika hållen. Mm. Och det gör att jag tror att liberalismen kommer nog att vinna det här. Därför att om några är kritiska mot invandring, det kommer några andra som är kritiska mot vinster i välfärden, det kommer någon tredje som är kritisk mot liksom folket mot eliten från vänster, någon fjärde folket mot eliten från höger. Alltså det här konsensus som finns om liksom någon slags liberaldemokratisk modell där Folkpartiet på något sätt representerar vanligt liksom, ja, mellanmjölkens land, den kommer nog att finnas kvar ändå. Men så att jag tror att liksom det faktum att motståndarna inte är överens om vad de är arga på kommer liksom att leda till att man ändå tar hem det. Och vi kommer alltid att ha Centerpartiet som det här underlag för en regering i det här landet. Och det innebär liksom att, ja, där sitter vi liksom. Vi är dömda att vara kedjade till Centerpartiet.
Och nu ser han bedrövad.
Vilken regering vi kommer att ha. Liksom.
Jag hade önskat att den här debatten kunde utmynna i att man faktiskt samlar politiska krafter för att reglera bort det vi ser hända i välfärden, som gör att skattepengar bara läcker ur det här sållet, för att systemen är fullständigt felbyggda. Där, jag hoppas att vi landar, men det lär vi inte göra.
Jag hoppas på att man bygger om och bygger rätt. Ja. Jag känner mig positiv. Ja.
Fast jag tänker så här, alltså det här är ju dilemmat med att ha en politisk mitt. Alltså, under en period så hade vi faktiskt ingen politisk mitt. Då hade vi två block och så fanns det ingen mitt. Men nu finns det en mitt igen i form av Centern och Liberalerna. Och den mitten kan liksom byta sida. Men det gör ju också att tyngdpunkten alltid hamnar där. Oavsett vem som liksom styr.
Måste kännas fantastiskt för dem.
Jag måste säga att jag tycker det är väldigt irriterande. Det var roligt när det fanns en allians och socialdemokrater och inga sverigedemokrater. Och så var det liksom lite ordning på det här.
Ja, men det var ju det Ulrika åstadkom.
Ja, det var det Ulrika åstadkom till exempel, förutom att hon då vann, vilket ju var irriterande.
Goda tider, härliga tider.
Då fick vi avsluta det här med ännu en profetia. Vi är ständigt fjättrade vid Centern, oavsett var vi befinner oss. Med det tänkte jag att vi skulle ge oss iväg i en annan riktning. Vänsterpartiet har ju varit toppaktuella. De ska ju utse en ny partiledare. Och i förra veckan så såg vi både ombedda och oombedda vänsterpartister kliva fram och säga att de minsann inte tänkte bli partiledare. Och i några fall var det väl kanske det närmsta de någonsin kommer att komma en partiledarpost. Men en kandidat stod i alla fall fram och kandiderade med stor energi, Nooshi Dadgostar. Blir hon vänsterledare?
Sånt här är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Jag har ju suttit här och vi har ju gissat många gånger vid många olika byten och ibland har man rätt, ibland har man fel. Men det finns ju en sån här, ibland är det så att den som man tror är så självklar och som går ut först, även om jag tycker det är modigt och ska ha all heder att man vill någonting någon gång och att det äntligen är någon partiledare som vill något, så kan ju det vara lite övermodigt i så att säga. Ifall det finns en motståndare så har ju den i så fall helt möjlighet också att göra en motstånd. Och det har ju skett nu med, vad heter hon som blev nominerad nu från två distrikt?
Tamara Spirit.
Just det, så förlåt.
När är kongressen ens? Vad är det, den är i maj?
Maj.
Ja, det är ju ganska mycket,
så det kan myglas länge.
Hinna hända före dess, särskilt när processen ändå... Alltså, det blir väldigt intressant för att å ena sidan så i början kändes det som att det här är en väldigt sluten process där det har funnits, alla kandidater som hade varit uppe i spekulationerna backade Nooshi Dadgostar. Men nu känns det plötsligt som att processen ändå är öppen eftersom det finns en möjlighet att också samla röster för en annan kandidat hela vägen fram till maj.
Nej, men sen är väl också frågan vad den andra kandidat är. Man läser lite på så verkar det ju... alla verkar vara överens om att kandidaterna inte politiskt sett är så jätteolika. Även om Nooshi verkar ju vara liksom etablissemangskandidaten och en fortsättning av Jonas Sjöstedts linje, medan motståndet är lite mer så här radikalt möjligen då, att det är det som på något sätt... att det är det som på något sätt definierar det här eller skiljer det här. Men om jag ska liksom titta på när jag har pratat med folk i Vänsterpartiet, då tycker jag att det känns som att Nooshi Dadgostar ändå är på väg att bli partiledare. Om hon inte snubblar, det kan ju hända, det kan ju komma upp saker.
Exakt. Det är så lång tid kvar.
Det är jordens grävprojekt nu på alla redaktioner, utgår ifrån, när man gräver upp liksom gamla skandaler i garderoberna och sådär. Men om man tittar på, alltså hon har varit en offentlig person jättelänge. Hon har ju förmodligen haft allting uppgrävt redan, så att skulle jag få gissa så blir hon partiledare, och skulle jag få gissa så innebär det också en slags fortsättning av Jonas Sjöstedts projekt, som har ju inneburit att lite sitta på gärdsgården och ändå ge pikar till S och faktiskt vinna ett antal strider. Så att Vänsterpartiet är ju väldigt framgångsrika idag. Vill man verkligen bryta den utvecklingen? Det känns spontant inte som så smart, så att nej, jag skulle säga, jag skulle gissa att det blir hon. Om det inte grävs upp någonting, eller att någon annan, någon kandidat som inte har en aning om, dyker upp, vem det nu skulle vara. Men svårt, tror det.
Ja, men jag tror också att det krävs någon form av skandal för att knäcka henne fram till maj ändå. Men som sagt, det är ändå lång tid kvar tills dess för att hinna gräva upp
någonting. Folk har ju försökt dra upp det med hedersvåld. Det var intressant att se. Att där har ju hon då, där har ju den här gamla infekterade diskussionen om hedersvåld i Vänsterpartiet. Och den var ju folk igång att dra upp mot henne. Så den fanns ju. Men när man läser liksom vad som faktiskt har sagts, så håller den ju inte. Och det innebär att den tror jag inte på. Så att folk kommer fortsätta tjata om det. Men jag tror inte det och det är ju om uteslutningen av Amineh Kakabaveh som det egentligen handlar om. Men det verkar inte hålla liksom, i sak. Och då faller den. Så att något annat... Någon personlig sak kanske, möjligen. Det är det som brukar fälla folk liksom. Men jag skulle...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vad hon blir.
Är hon rätt kandidat eller rätt partiledare för vänstern? Anders verkar ju tro det.
Alltså hon är ju det, hon är så här, jag tror ju jag tror det finns två liksom dimensioner i detta. Den ena dimensionen är, vill man ha Jonas Sjöstedt utan Jonas Sjöstedt? Alltså Jonas Sjöstedt kanske med ett annat ansikte och en yngre generation. Ja, då får man det. För det är det hon är. Hon har varit vicepartiledare under honom. Det är samma strategi som han har varit med och tagit fram. Det blir en fortsättning så att säga, på hans strategiska idé. Vill man ha ett radikalare vänsterparti som till exempel ska vara mer likt mera hårda vänsterpartier som Labour till exempel, deras retorik, eller nere på kontinenten finns det ju ett antal så här rörelser som Syriza och Podemos som har varit rörelser liksom väldigt, väldigt radikala politiskt. Nej, då är det nog inte det. Det här är ju en parlamentarisk vänster som är en slags sossar light version som man får. Det är inte en systemkritisk vänster på det sättet. Så att jag menar, det beror på vad man vill ha lite. För sossarnas del så är naturligtvis en partiledare som är jätteradikal och står och skriker och viftar med plakat istället mycket bättre. Därför att då kan ju sossarna ta hem alla vänstersossar. Jag tror att Nooshi Dadgostar blir farligare för Stefan Löfven. Därför att det är liksom den fronten han... Det är liksom reformisternas sossar som kanske... idag är sossar, men de kommer hon ju försöka ta liksom.
Men sen kommer man se det som ett så stort hot om det finns liksom, eller det beror på vilka krafter det är som vinner hem de idépolitiska striderna framöver, men om man ser någon sorts Blue Labour framtid för S och att mans främsta roll nu kommer att vara att plocka hem sverigedemokratiska väljare, och sen så kommer folk gå till Vänsterpartiet i alla fall, och så får vi med oss Nooshi Dadgostar eller Jonas Sjöstedt när det väl gäller.
Alltså jag tror så här, om S bestämmer sig för att gå liksom en hård linje, alltså hård mot brott, hård mot invandring, hård mot alla gud, alla människor, så. Alltså den typen av, det finns ju sådana tecken i S idag, även om det inte dominerar, då är det klart att det vänsterpartiet kommer ju att suga upp den humanistiska S och den, liksom den traditionen som finns ute i egentligen hela norra Sverige, Mellansverige. Det är klart att det skulle innebära ett enormt väljartapp för S. Så att det är klart att S med ett aktivt vänsterparti måste ju S också ligga lite mer till vänster. Och det är klart att det kommer ju, hon kommer ju säkert att dra S åt vänster för att liksom skydda sin väljarbas helt enkelt. Så det skulle jag tro. Det är min gissning. Och på det sättet hade ju en radikalare kandidat som var ovalbar för vanliga S-väljare, det hade ju varit bättre för S på det sättet. Så hon är ju en slags halvsosse när man lyssnar på folk. Liksom. Hon tycker Göran Persson är bra och sådär. Det Oj. Finns den typen av...
Men då hon är ju väldigt bra för V då.
Ja, det beror på vad man vill, men jag tror ju någonstans att om man vill att V ska bli ett stort parti så tror jag det. Om man vill att V ska bli renod...
Ja, partier brukar ju rimligen vilja bli det.
Jag har hört talas om en vänsterparti som gillar Göran Persson förut.
Fast så här, det finns många vänsterpartister som vill ha mer renodlat vänsterparti. Så det skulle jag säga, det är inte bara... Liksom.
Nej, men det är ganska vanligt i ett parti. Vanligt i alla fall, ja, kan du ju ändå
säga. Vissa partier i alla fall.
Hörrni, tiden går... ju alldeles för fort förstås, det är väl jag som är för dålig på att hålla ordningen, men jag tänkte vi skulle försöka hinna med en till, en av de riktigt stora vurperna i svensk politik, och då ursäkta mig, då tänker jag på arbetskraftsinvandringen. Dagens regler har ju funnits, har ju drygt 10 år på nacken, och de infördes av Alliansen tillsammans med Miljöpartiet mot Socialdemokraternas protester, åtminstone vissa protester vid den tiden. Nu vill både moderater och kristdemokrater skärpa reglerna och kräver mycket högre lön för att man ska kunna få arbetstillstånd här om man kommer från ett land utanför EU. Vänsterpartisterna håller med, precis som Sverigedemokraterna, och LO-chefen Karl-Petter Thorwaldsson. Justitieminister Morgan Johansson för sin del vill stoppa hela frågan i en utredning. Mm. Blir arbetskraftsinvandringen nästa förlust för regeringen i riksdagen?
Jag vill först bara säga att jag tycker ju att det här spelandet i riksdagen Jag gillar ju inte det. Jag tycker ju att man kan gå tillbaka till sin kammare istället och fundera på vad man vill införa under nästa mandatperiod. Och inte hålla på att fixa och trixa med budgeten på det här sättet. Så att det är min grundläggande inställning. Eftersom jag tror att vanliga, om det nu finns, alltså att väljarna och att väljarna faktiskt tycker att det är ganska trist när det hela tiden handlar om olika voteringar och sånt där istället för kanske mera fokus på sakfrågan, även om den här gången är lite mer fokus på sakfrågan. Men jag tycker nog att jag är inte riktigt överens med att hantera på det här sättet faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Punkt.
Nej, men jag hade ju hellre sett att sossarna hade 51% och att allt löste sig. Men problemet är ju nu att det har man ju inte och lär man ju inte få heller någonsin något parti mer i Sverige. Så att det kommer ju att vara den här typen av kompromisser som måste ske. Och just det här fallet så måste jag säga att det är den konstigaste kompromiss jag har sett, där sossarna ska försvara en politik som de inte vill ha mot Moderaterna som driver en politik de inte vill ha. Och sen kan man ju vara glad över att de har ju majoritet, Moderaterna tillsammans med sina kompisar, för en politik som de inte vill ha, eftersom den politiken som Moderaterna just nu driver om arbetskraftsinvandring är bättre än den som sossarna driver. Och det är ju kul för dem. Så att jag skulle ju tro att Vänsterpartiet, Moderaterna och KD, och då kommer ju SD att rösta för det där, har ju alla möjligheter att driva igenom en bättre politik för arbetskraftsinvandring. Så är det ju. Men sen den politiska debatten, den är helt totalt obegriplig för liksom,
ja, det är det blir. Det blir väldigt tråkigt. Knepigt för folk, tror jag, att hänga med.
Däremot är det bra om politiken för arbetskraftsinvandring förändras. Jag hade ju dock hellre, ska jag säga, sett att den sker i en blocköverskridande diskussion, därför att annars så kommer den att hålla på att rivas upp stup i kvarten.
Och det, men Anders, tror jag, det tycker ju du och jag nästan hela tiden.
Ja, om allt typ. Ja.
Nej, men
Alliansen
plus Socialdemokraterna.
Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker att det vore bättre att få en blocköverskridande lösning när det gäller sådana saker som invandring och sånt som ska överleva över mandatperioderna.
Energi till exempel.
Vi hade en.
I know. Tänkte bara påminna dig om det.
Men är det här, alltså ska vi i så fall läsa det här som ett tecken på hur det som vi pratade om tidigare, att vi för evigt är fjättrade vid Centern, eller möjligen Liberalerna?
Men det är
alltså vi i meningen landet.
Men det är väl kopplat till det första ämnet vi pratade om också. Alltså av vilka skäl, liksom vems ärende springer man i det här egentligen? Jag tror Vänsterpartiets kritik mot arbetskraftsinvandringen är en liksom. Och Sverigedemokraterna tycker mest bant om invandrare, och Moderaterna tänker att det är rimligt att hoppa på det tåget. Liksom.
Det finns ju en bizarr dimension i detta, som ju är att Socialdemokraterna har ju hela tiden sagt att det måste till regler som gör att människor inte utnyttjas. Ja. Och den linjen har man ju haft hela tiden. Det är ju först nu på mållinjen som man ger upp det och accepterar Centerpartiets syn. Men i grunden har ju Socialdemokraterna en syn som ligger väldigt nära det som Moderaterna till exempel nu tar upp. Fast Moderaterna gör det ju av ett skäl. När man ska liksom reda ut där efteråt vad som blir konsekvenserna, då kommer ju säkert Moderaterna att peta in en massa annat skräp i den här reformen som just har att göra med att man inte gillar utlänningar. Ja. Och det är ju inte bra. Så det kanske är så att Moderaterna lyckas tryffera den här reformen så mycket att man faktiskt inte kan rösta för den eller gilla den från vänster.
Men det återstår ju att se.
Det återstår ju att se då. Men det är ju en väldigt konstig situation. Det bästa är ju antagligen att liksom, om nu Moderaterna och Vänsterpartiet och KD då kör över regeringen på den här punkten, och så får man bli av med den här frågan.
Ja, vi har fått något önskemål, någon profetia, och till slut ett "det återstår att se" som svar på våra frågor. Och det är väl ungefär så det brukar bli. Jag vet inte om vi har lyckats bringa reda i den politiska svenska debatten, men i så fall så mycket större anledning att lyssna på Åsiktskorridoren nästa vecka när den är tillbaka, för då gör vi ett nytt försök, förhoppningsvis med ordinarie programledare. Jag får tacka så hemskt mycket för idag, er som har lyssnat, och förstås panelen. Tack!
Tack!
Hej hej!
Hej, hej.